Det var av nåde, hörde vi sången sjungas här. Ja, det är ett nådens evangelium som vi vill presentera. Och det är Jesus som har gjort allt detta möjligt. Att vi blir fria från fördömelse, fria från synd. Och vi får frid med Gud och frid med människor. Det här är ett program ifrån Radio Maranata. Jag heter Berno Widén och vi ska påminnas något om en triumf, korsets triumf. Och på vilket sätt kan det vara en triumf? Är det seger genom denna förbannelse som korset egentligen representerar? Bibeln säger att den som är upphängd på trä är en Guds förbannelse. Det står i femte Mosebok kapitel 21, vers 23. En Guds förbannelse. Och aposteln Paulus, han citerar just detta också i Galaterbrevet kapitel 3, vers 13. Där han skriver att Kristus, han blev en förbannelse i vårt ställe. Och att vara förbannad, det är ingenting vi strävar efter. Det är ett straff, det är en plåga som människor tvingas in under på olika sätt. Och Bibeln lyfter fram många exempel på vad det handlar om att vara förbannad. Exempelvis redan i första Moseboken när ormen, och när vi talar om ormen här så handlar det om djävulen, alltså Guds fiende, Guds motståndare. Som Herren Gud sa till ormen så här: eftersom du gjort detta, han hade alltså bedragit kvinnan, därför ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. Och så vidare. Och Adam, han fick veta i samma kapitel att marken ska vara förbannad för hans skull. Det här är alltså konsekvenser av olydnaden, konsekvenser av synden. Och vi kan möta det här uttrycket om och om igen under Bibelns historia. Förbannelse. Det handlar om förakt. Det handlar om att vara obarmhärtig. Det handlar om att vilseleda människor. Att förvanska rätten för främlingen, den faderlösa och änkan. Det handlar om moraliska ting. Förbannade den som ligger med sin fars hustru. Och så vidare. Och det handlar om mutor, alltså om orättfärdighet, att göra sig rik på andras bekostnad och så vidare. Förbannelsen, den har sitt grepp över mänskligheten. Och så möter vi Jesus. Han blir en förbannelse. Han blir upphängd på ett trä. Jesus vann ju seger på Golgata. Han vann seger. Alltså korset blev en triumf. Och jag ska ta upp en annan tanke här. Det som handlar om Herrens dag. Är det något vi ser fram emot? Är det något vi längtar efter? Profeterna, flera av dem, skriver på det här sättet. Vi ska börja läsa i Amos kapitel 5, vers 18. Ve dem som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Och vers 20. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus. Becksvart utan en strimma av ljus. Sefania skriver så här. Det första kapitlets 15 vers. Den dagen är en vredens dag, en dag av ångest och nöd. En dag av ödeläggelse och förödelse. En dag av mörker och dimma. En dag av moln och dis. Alltså Herrens dag talas det här om. Det handlar om mörker, och vi ser här hur vrede, ångest och nöd, ödeläggelse, förödelse lyfts fram här i samband med Herrens dag. Psalm 9 skriver så här i vers 8. Herren regerar för evigt. Han har rest sin tron till dom. Han ska döma världen med rättfärdighet, hålla dom bland folken med rättvisa. Det här handlar om Herrens dag. Han ska döma världen. Det är en dag av mörker då alla människor ska möta Herren, domaren. Det står i psalm 110. Han ska hålla dom bland hedna folken. Överallt ska kroppar ligga. Han krossar hövdingar över hela jorden. Och så här kan vi fortsätta att läsa om vilka konsekvenser förbannelsen för med sig. Gud ska döma i rättfärdighet. Gud ska döma synden. Han ska på domens dag göra upp med all orättfärdighet, all ondska, allt mörker, och allt är lagt under denna förbannelse. Men så läser vi evangelierna. En ny tid träder in. Vi ser hur Gud agerar. Han som sitter på makten, han har all makt i himmel och på jord. Han har rättigheterna. Han ska döma i rättfärdighet. Och så får vi möta det här i detta mörker som hela mänskligheten befinner sig i. Nu skriver Matteus så här i kapitel 4, vers 16. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. En total förändring i budskapet, i inriktningen. Det är ett ljus träder in bland människorna. Det står så här i Johannes 5, 25. Jesus undervisar. Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Det här påminner något om det Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4, där han talar om Herrens tillkommelse, då han ska komma i skyn. Och då skriver han så här: först ska de i Kristus Jesus döda uppstå. Och Jesus säger det här: de som hör Guds sons röst, ja, den som hör den ska få liv. Och vi läser vidare, vers 26 så här: för liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Hör, alla människor, alla som ligger i gravarna, alla som har gått före kommer att höra hans röst, komma ut, väckas ur en dvala eller vad vi ska säga som man befinner sig i. Men alla ska höra. Och hör, det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. En allsmäktig Gud ska hålla dom. Men så möter vi det här budskapet från Jesus. Han blev en förbannelse för vår skull. Vad innebär detta? Påsken har precis varit. Och långfredagen, det var ju den mörkaste dagen i historien. Det hängde ett töcken över landet. Ett dok av förbannelse. Det var den dagen då hela världen såg ut att gå förlorad. När Guds egen son är upphängd på detta förbannelsens trä. Jesus, Guds son, dömd, hånad, slagen, plågad och korsfäst. Ja, mörker föll över landet. Det var det här mörkret vi läste om nyss. Och till synes så rådde ondskan. Den var total. Det står så här i evangelierna att då Jesus hängde på Golgata kors. Vid sjätte timmen kom ett mörker över landet som varade fram till nionde timmen. Ett mörker. Det är så talande. Hela situationen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Ett totalt nederlag. Eller vad handlar det om? Men det är en sån paradox. Mitt i det mörkaste mörkret så sker något ingen kunde ana. Där i detta mörker, där i denna svaghet, denna utblottelse, där vinner Jesus sin största seger. Hur då? Tänk allt som Jesus förfogade över. Varför bistod inte alla legioner av änglar som omtalas? De skulle ju kunna sopa mattan med Jesu fiender. Befria honom i ett nu. När vi tänker på makt, när vi tänker på att att vinna seger, då behövs det makt, det behövs inflytande, kontroll. Vi räknar i antal soldater, vapen, strategier och ja, att vara i majoritet helt enkelt och visa sina muskler på alla sätt att vi kommer att vinna. Men Gud agerar annorlunda. Skulle Gud komma på det sättet i all sin makt och döma världen, då skulle inte en människa klara sig. För alla lever under förbannelsen. Alla lever under synden. Alla är förlorade. Men då sände Gud sin son Jesus. Han kom Och så väljer han att gå in under mänskligheten. Inte att vinna genom styrka, utan genom att bli den mest utsatte. Profeten Jesaja, han beskriver så här i Jesaja 53, vers 2. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi inte respekterade honom. Ja, Jesus, han slits sönder. Hans kropp slits sönder. Hans vänner flyr. Hans fiender hånar. Ändå ser vi, han går hela vägen. Han ger inte upp. Fienden som han har att besegra, det är inte vad som helst. Det handlar om hela världens synd. All ondska. All orättfärdighet. Vad krävs av resurser? Ja, Jesus, han blir svagare. Han blir blekare. Totalt utblottad. Ändå, han triumferar. Och när vi möter Guds son på det här sättet, då är det inte maktens triumf som vi ser. Det är nådens. Det är inte hatets seger. Nej, det är kärlekens. Den utgivande kärleken. Petrus skriver i sitt brev så här: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Han öppnar alltså en väg för mänskligheten ut ur fördömelse. Igen, vi tänker den starkaste vinner. Men Gud visar att det är den som böjer sig som upphöjs. Jesus kunde ha kallat legioner av änglar, men han valde korset. Filipperbrevet 2:8 skriver så här: han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Segern ligger inte i att undvika lidandet, utan att gå igenom det, besegra det. Korset, som var ett tecken på förnedring och död och förbannelse, det blev till ett evigt tecken på seger och liv. Tänk hur Gud tar det som var ett av de yttersta tecknen på att vara förbannad och förvandla det till att bli ett medel för människor att bli fria från förbannelsen. Mörkret har inte sista ordet. Hur stort det än kan se ut, hur svårt det än kan verka. Det kan se ut som att mörkret vinner. Men när Jesus ropade på Golgata, hans sista ord, det var inte i nederlag, utan det var i triumf. Med sina sista krafter, innan han uppgav andan, så utropade han: det är fullbordat. Inte jag är besegrad, utan uppdraget är slutfört. Synden är buren och bruten. Mörkret är brutet. Döden är besegrad. Och denna seger som Jesus vann på Golgata, den bjuder in oss var och en att komma. Långfredagen talar om djupaste lidande, men också om den djupaste kärlek. En kärlek som besegrar hat. En ödmjukhet som besegrar högmod. Och en död som besegrar döden. Märkligt. Men så är det. Han har vunnit seger över döden. Och den seger Jesus vann, den vann han inte för sig själv. Skulle han tänkt bara på sig själv, ja då hade ingen människa haft någon chans. Men han är kärleken. Gud är kärlek. Gud är utgivande. Och han söker människor för att vinna människor. Och han vann denna seger över döden för oss var och en. Paulus skriver så här, vi ska avsluta med det, i Romarbrevet 8:37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Verserna innan så ställs frågan, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Och dessförinnan, vem är det som fördömer? Och så kommer svaret, Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Det här är stort. Vi har en förebedjare i himlen. Han som har frälst oss. Han som har gett oss ett nytt liv. Han som har tagit oss till sig. Och han vill att alla människor ska säga sitt ja till honom. Och löftet, det är detta. Många kom till Jesus. Många försköt honom. Vände honom ryggen. Man trodde inte på honom. Tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Amen.
O du Guds käre son, som gav ditt liv för mig, tack att du älskar mig, Jesus Guds son. Som gav ditt liv för mig, tack att du älskar mig, Jesus Guds son. Du är min herde, du tror Jesus, tack att jag evigt får kalla mig din, tack att ditt åsen du aldrig vill skjule. Du, 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 halleluja, du har ju frälst mig. Ära vare Gud och kallar mig din. O du Guds käre son, som gav ditt liv för mig, Jesus, Guds son. Du är min herde och trofaste Jesus. Tack att jag evigt får kalla dig min. Tack att din åsyn du aldrig ska skjule. Du har ju frälst mig och visst är jag din. O du Guds käre son, som gav ditt liv för mig, Jesus, Guds son. O du Guds käre son.
O du Guds käre son, hör vi i bakgrunden. Det är en inspelning från sent 70-tal där Arne Imsen leder församlingen i sång. Jag heter Berno Rudén och du lyssnar till Radio Maranata. Tack för denna gång. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. På återhörande.